vars taggar tränger in i hennes kött och obarmhärtigt sargar det. Hennes armar och andra lemmar som hon så vällustigt utsträckte för att famna den älskade, de är som två ormar. Hennes sköte pinas så ömkligen som om den vassaste påle vore indriven i henne och stöttes med all kraft för att tränga längre in. Naturligtvis slutade det här med förskräckelse. Karl blev sjuk och dog där i Neapel. Drottning Johanna gav honom en furstes begravning. Så på våren 1372 fortsatte sällskapet resan mot det heliga landet. Men fartyget led skeppsbrott utanför Greklands kust. De räddades över på ett annat fartyg, så tog de till Cypern. Cypern var vid den här tiden ett självständigt kungadöme, styrt av drottning Eleonor för den unge sonen kung Peter. Men nu visade det sig för Birgitta att det här var ju också en syndens boning, en syndens hov. För det visade sig att kvinnorna där gick omkring barbröstade enligt senaste modet. Och dessutom var de allihopa grekisk-katolska och inte romersk-katolska. Så hon sammankallade dem, hovet och alla fina människor på Cypern, och höll en lång predikan, varnade dem och hotade dem. En del bara skrattade åt henne och några lär ha blivit uppskrämda. Så fortsatte resan till det heliga landet. Men nu, utanför den turkiska hamnstaden Jaffa som ligger här, så led fartyget skeppsbrott. Och de här gången förlorade de allting. Allt vad de ägde och hade med sig försvann i havets djup. Och de kom upp på stranden helt utan, bara med det kläder de hade på sig. Det tyckte Birgitta var ett utmärkt sätt att anlända till heliga landet på, som en fattig pilgrim. Men hon var i alla fall Furstinna Närke, så hon fick den hjälp hon behövde. Men nu visade det sig att hon är ju inte så ung längre. Hon är ju nästan 70 år och ganska svag och sjuk. Så hon förstod att hon skulle inte kunna genomföra hela det stora programmet hon ville genomföra. Och dessutom drabbades Palestina i maj det här året av en ovanligt intensiv värmebölja. Men den 12 maj 1372 stod hon här vid den heliga gravens kyrka i Jerusalem. Det var den största upplevelsen i hennes liv. Och då hon kom in i kyrkan fick hon en stark uppenbarelse. Hon såg och hörde Jesus säga: "Då ni trädde in i mitt tempel, helgat genom mitt blod, blev ni fria från era synder som ni nyss lyfts upp ur dopfunten. Och genom era mödor och er hängivenhet har några av era släktingars själar som varit i skärselde nu kommit in i himmelen i min härlighet", sa Jesus. Och det här tolkade hon som att sonen Karl nu kommit upp till himmelen trots allt. Och det var här i kyrkan hon nu fick se sin älsklingsson Birger dubbas till korsriddare. Korsriddare av den heliga gravens kyrka. Det var en stor upplevelse för henne och för honom. Höjdpunkten på hela resan var ändå besöket här i Betlehem där Jesus föddes. Här fick Birgitta en stark uppenbarelse där hon ser exakt hur det gick till då Jesus föddes. Hon berättar hur hon ser hur Maria står på knä, träd en enkel klänning, hennes vackra guldglänsande hår hänger ner. Josef fick vänta utanför. Så ser hon hur någonting rör sig under Marias klänning och det strömmar ut en outhärdlig strålglans som är starkare än solen till och med. Hon berättar att hon tidigare hade funderat över hur man kunde föda och behålla sin jungfrudom. Nu fick hon själv se det. Jesus låg där, fri och ren från all smuts. Men han hade inte kommit ut den vanliga porten, som Birgitta säger. Allt det här såg alltså Birgitta i en uppenbarelse här, som då var en grotta på den tiden och som nu är helt inbyggt i en stad. Hon har hög feber, men hon går i alla fall stödd på sin stav Smärtornas väg, Via Dolorosa, som var den gata Jesus gick då han hade blivit dömd på vägen upp till korsfästelsen. Det fanns också redan på Birgittas tid 14 stationer längs den här vägen. Varje station där Jesus upplevde någonting, där han fick sin törnekrona, där han blev piskad, där Veronica torkade ansiktet. Vid var och en av stationerna fick hon en ny stark uppenbarelse. I 6 månader var Birgitta och hennes sällskap här i Palestina innan de återvände till Rom. Och då återvände de samma väg de hade kommit. Så på Cypern sammankallade hon en gång till hovet och de fina herrarna och damerna. Och de fick en sista utskällning och varning. Hon sa att om de inte ändrade sig snabbt så skulle Guds vrede drabba dem. De flesta av dem bara flina åt henne. Men det skulle de inte ha gjort. För att bara några månader senare var de döda allihopa. En armé från Genua kom nämligen och anföll Cypern och stormade palatset och dödade Eleonor och den unge kungen Peter.
I Neapel fick drottning Johanna höra nya förebråelser och utskällningar av den allt nu svagare Birgitta. Och i Neapel möttes hon också av en kommission av höga teologer som hade kommit från Vatikanen för att granska hennes förkunnelse. Men de hade ingenting att erinra, så de reste tillbaks till Rom, tog henne med sig och lät henne bo ett tag i påvens palats. Men nu orkade hon inte mycket mer. Hon blev allt sjukare. Och den 23 juli 1373 avled hon lugnt och stilla i det här rummet i Birgitta-klostret, omgiven av sina barn, vänner och medarbetare. Hon blev 70 år. Hon hade en sista önskan om att få dö på ett underlag av trä, som man la en bordsskiva under henne. Och därför kan man fortfarande idag i Birgitta-klostret se den här bordsskivan infälld i väggen. Det var på den hon avled. Då nyheten om att hon hade dött spreds i Rom fylldes gatorna här runt omkring av så mycket folk att det tog 2 dagar innan man kunde få ut hennes kropp till kyrkan San Lorenzo in Panisperna, där hon begravdes i den här antika sarkofagen. Och där låg hon en kort tid. Och det berättas att när man öppnade den sarkofagen så spreds det en ljuvlig doft och hennes kropp hade förvandlats till vitt rent skelett. Och enligt tidens bruk så tog man några ben och behöll dem här nere som reliker. Bland annat det här höftbenet som finns i det relikskrinet och ett lårben som finns i ett annat relikskrin. Så var det dags att föra upp kistan hela den långa vägen hem till Sverige. Den bars i en långsam procession. Det skulle ta 7 månader. Så i juli 1374 kom man fram hit i Vadstena. Då höll de på att bygga på Birgittas kloster och kyrka här. De var inte färdiga. Men man utnämnde redan nu den första abbedissan. Det blev Birgittas dotter Katarina. Och nu flyttade man över Birgittas ben från träkistan till det här relikskrinet som finns bakom koret i kyrkan idag. Här ligger Birgittas reliker tillsammans med andra reliker. Man tror att ena kranet är Birgittas och det andra är dottern Katarinas. Men redan nu hade de nere i Rom börjat arbetet på hennes kanonisering, det vill säga att få henne helgonförklarad. Det var dottern Katarina som övervakade arbetet. Och man började med att samla ihop berättelserna om hennes liv, om myter och under som hade skett omkring henne. Och biskop Alfons, han samlade ihop alla uppenbarelserna. Han fick över 700 som han fyllde 8 volymer med. Och de här böckerna översattes redan nu till andra språk och skrevs av och spreds över hela den katolska världen. Men allt det här kostade ju mycket pengar. Därför genomförde man nu Sveriges första nationalinsamling. Där hög som låg, fattig som rik, betalade in pengar. För så uppskattad och också respekterad var Birgitta redan nu. Men hon var inte oomstridd, inte ens inom kyrkan. För redan nu pågick det ibland häftiga debatter om uppenbarelserna och om Birgittas roll i det hela.
Under tiden fortsatte påvestriden. En ny påve utsågs, han hette Clemens den VII. Och han var god vän till Birgitta. Ungefär samtidigt hände det att Sverige trädde i personalunion med Norge, Danmark och Finland. Och den här unionen blev Europas till ytan största land. Och då ansågs det politiskt lämpligt att unionen och Sverige skulle hyllas och belönas på det sättet att Sverige skulle få sitt första riktiga helgon. Och kanoniseringen, eller helgonförklaringen, den skedde den 7 oktober 1391 i dåvarande Peterskyrkan i Rom. Bonifacius den 9:e var påve. Det berättas då att hela golvet i den väldiga basilikan var täckt med blommor och gröna blad. Alla väggar hade behängts med dyrbara bonader. Roms alla klockor ringde och vid midnatt tändes 30 000 oljelampor och säkert lika många vaxljus. Allt för att hylla vårt första helgon som också blev Sveriges skyddshelgon.
Under de 200 år som nu följer kommer tiotusentals, ja hundratusentals pilgrimer hit till Vadstena som snabbt blir Sveriges viktigaste religiösa och kulturella centrum. För att biblioteket här blir det största i Norden, ett av de största i hela Europa. Och de flitiga munkarna och nunnorna här, det är de som skapar vårt första rikssvenska skriftspråk, som alltså skrivs med lätt Örsköte-accent. Snart byggs det flera Birgitta-kloster i hela Europa, som mest är det över 60. Men så kommer reformationen, Martin Luther och Gustav Vasa och inte minst hans son Karl IX. Då rivs klostret här. Munkarna försvinner först, nunnorna senare. Biblioteket skingras och all verksamhet upphör. Men inte för alltid. För att på 1950-talet kom det nunnor tillbaka hit. Och 1973 invigde man en ny kyrka och ett nytt kloster. Och påven har varit här och välsignat verksamheten. Och idag finns det Birgitta-kloster i tre olika grenar eller jurisdiktioner i många länder i Europa, i Indien, i Mexiko och i USA. Totalt finns det över 30 Birgitta-kloster idag och de blir ständigt fler.
Men Birgittas ande lever kvar långt utanför klostermurarna i det miljoner Birgittor, Brittor, Britt, Pirko och Pirjo och Brigitte och Brigidas som finns över hela världen. Och av de 61 personer vi har i Sveriges historia som kallats helgon är det bara Birgitta som blivit kanoniserad av påven och alltså är ett riktigt helgon. Hennes dag är den katolska almanackan den 7 oktober. Och då ber man till och för henne över hela den katolska världen. Den dagen hette förut i Sverige Brittmässa och firades också överallt. Idag kanske man firar Birgitta mer utanför Sveriges gränser än i Sverige. Men det är ganska naturligt för Birgitta, inte bara en del av vår historia, utan ett svenskt bidrag till Europas historia.
April 2001. En kvinnlig forskare försöker utreda om Heliga Birgitta led av epilepsi. Från TV, april 2001. Led Birgitta utav epilepsi.
Håret torkade som om det vore bränt av eld. Hjärnan sprack och rann ut genom näsborrarna och ögonen. Det här är ett citat ur en av de hundratals berättelser som Heliga Birgitta lämnade efter sig när hon dog i Rom 1373. Hon tolkar alltså sina syner som budskap från Gud och Jesus. Men nu lanserar en svensk överläkare en helt annan naturvetenskaplig förklaring till hennes uppenbarelser.
Den 6 oktober 1391 kungjorde påven sitt beslut om Heliga Birgittas helgonförklaring och föreskrev att det skulle ringas i alla klockor i hela Rom. Att Heliga Birgitta verkligen hade kontakt med Gud, Jesus och den heliga modern konstaterades redan under hennes livstid av Sveriges kunnigaste teologer. De flesta av uppenbarelserna nedtecknades på latin och är kanske ett av de märkligaste dokument vi äger från medeltiden. I sina böcker berättar Heliga Birgitta hur hon har samtal med Gud. Och ofta står öga mot öga med djävulen. Hon får också möta syndarna i helvetet och se hur de plågas och pinas för sina brott. Men allt sedan Birgittas egen tid och fram till idag har människor frågat sig hur Birgitta kunde samtala med Gud och hur hon fick sina uppenbarelser. Ann-Marie Lantblom är överläkare i neurologi här på lasarettet i Motala och hon tror sig kunna se medicinska samband som talar för att Heliga Birgitta kan ha lidit av epilepsi. Några av hennes patienter har starka frälsningsupplevelser liknande de som Heliga Birgitta hade.
Patienter kan ha ett ökat intresse för religion efter att de har drabbats av epilepsi. En del har epilepsi till följd av en hjärnskada och då ser man att det kan finnas frälsningsupplevelser och en fokusering på religion som inte har funnits tidigare. Och en del patienter kan beskriva det här också, att de har haft upplevelser av religiös karaktär då. Och det är inte alltid som det är en synupplevelse, en hallucination eller en vision, utan det kan också vara en mer svårbeskrivlig upplevelse av frälsning då. En vanlig form av epilepsi är ju den här som härstammar ifrån tinningloben och som då oftast yttrar sig i en frånvaroattack, så att man blir lite frånvarande i sin aktivitet, man känner sig fjärmad. Pratar man så upphör man med sitt tal, och det är också här som man kan ha en del sinnesförnimmelser i form av till exempel en doftupplevelse eller synfenomen då. Sen kan man också ha förändringar här uppe i runt centralfåran, och då kan det bli ryckningar till exempel en arm eller samma sidas arm och ben. Sen kan också de här elektriska vågorna spridas över hela hjärnan, och då får man alltså det här stora generaliserade krampanfallet som kanske är mest välkänt hos allmänheten.
Ett annat faktum som kan stödja Ann-Marie Lantbloms antagande är att en rad religiösa förgrundsgestalter troligen led av epilepsi, som exempelvis Paulus, Jesu lärjunge, Jeanne d'Arc och det svenska universalgeniet, forskaren och författaren Emanuel Swedenborg.
Och för mig blev det förstås väldigt intressant att tänka sig att den hela Birgitta kanske också var en av dessa religiösa kändisar så att säga, som kan ha haft epilepsi.
Teorin om att Heliga Birgitta kunde haft epilepsi, den hörde Ann-Marie Lantblom talas om redan under sin studietid. Och när Ann-Marie många år senare fick tag i en undersökning som gjordes 1954 av professor Hjortsjö, fann hon att mycket i den talade för att misstankarna om epilepsi kunde vara riktiga.
I Birgittas relikskrin så ligger ju benen från många människor. Och det är alltså inte bara hennes ben. Det finns till exempel två skallar, två kranier. Då var det förstås av stort intresse att försöka förstå vilken skalle som tillhörde Heliga Birgitta. Och här ansåg man att man ganska säkert kunde välja ut en av de här två skallarna. Och i denna skalle då så hittade man en del sjukliga förhållanden som förstås väckte stort intresse för den här professorn i anatomi. Och det rör sig då om en liten hasselnötstor urgröpning i skalltaket, som faktiskt är så pass stor då så att den även ger en utbuktning på ovansidan av skallen. Och det var alltså detta som var utgångspunkten för professor Hjortsjös idé att hela Birgitta kunde ha haft epilepsi. För att tanken var då att urgröpningen var orsakad av en sån här godartad hjärnhinneknöl som kallas för meningiom. Det är alltså en godartad tumör som är vanlig, kan man säga. Och att en sån här tumör då genom en tryckeffekt ger just ett epileptiskt fokus, ett ställe där epilepsin utgår ifrån, vilket vi ofta ser bland patienter idag. Nu är det så att när man tittar noggrant på de bilder som professor Hjortsjö har låtit publicera i den här boken från 1954, så ser man att urgröpningen i kraniet och den lilla upphöjningen på utsidan sitter mitt uppe på skallen. Och som vi ju har nämnt tidigare så är ju den här epilepsiformen som man främst förenar med känsloupplevelser, med religiösa upplevelser och så vidare, den härrör från tinnloben. Och därför kan man tycka att lokalisationen av den här förändringen stämmer dåligt då med den formen av epilepsi som vi skulle tro att Birgitta hade. Å andra sidan så är kraniet inte intakt. Och av bilden att döma så fattas det en del bitar på sidan. Så att det finns också en möjlighet att hon kunde ha haft flera stycken såna här hjärnhinneknölar, vilket också existerar. Så att även kunde ha funnits då i tinningloben. Men detta finns det alltså inget bevis för.
Ann-Marie Lantblom har också sökt i Heliga Birgittas egna skrifter för att där kanske hitta beskrivningar eller upplevelser som kan ha med epilepsi att göra.
Det som jag har hittat på ett par ställen i uppenbarelserna är att Birgitta beskriver mycket intensiva luktupplevelser. Och det är dels så att säga positivt då, som en underbar doft av rosor när hon har en religiös vision vid en prästs grav. Och det andra exemplet som jag tycker är intressant är när hon känner en vedvärdig doft av rutten fisk när det går förbi en man som var bannlyst av kyrkan. Och då är det alltså välkänt att vid epileptiska anfall så kan man ha luktupplevelser. Det är en form av första symptom i en del anfall. Så detta skulle kunna alltså vara ett fenomen som talar för en äkta epilepsi. Birgitta har ju själv beskrivit att hon befann sig i någon sorts transliknande tillstånd. Det vill säga att hon sov inte utan hon var vaken, men hon hade de här kraftfulla förnimmelserna då. Och det är väldigt väl uttryckt i en del uttalanden från henne själv och även från omgivningen hur man noterar att hon så att säga stannar upp i sin aktivitet när de här uppenbarelserna kommer. Men detta är ju intressant att se också som någonting som skulle kunna passa in i bilden av en sån här tinninglobsutlöst epilepsi. Det som kanske talar emot är att Birgitta då har en väldigt ymnig beskrivning av bildupplevelser med otroligt detaljerade attribut. Och det är långa uppenbarelser, långa händelseförlopp. Och detta är inte vad man upplever i vanliga fall med en epilepsipatient, utan de flesta har svårt att riktigt erinra sig hur deras synupplevelser har varit. Och synupplevelserna är oftast också väldigt enkla, svårtolkade och upprepas ofta. De ter sig på samma sätt från anfall till anfall. Medan Birgittas uppenbarelse då växlade från olika perioder. Och detta kan man tycka skulle vara ganska ovanligt vid ett epileptiskt anfall. Men det är ändå inte helt uteslutet.
Som epilepsiläkare kartlägger Ann-Marie Lantblom sina patienters liv ända från barndomen för att hitta faktorer som kan ha utlöst sjukdomen. Och i Heliga Birgittas fall finns ett par intressanta episoder.
Det första är då att Birgittas mor råkade ut för en drunkningsolycka som det står när hon var havande med Birgitta. Och det finns inte så mycket detaljer om detta, men uppenbarligen så var det en otäck olycka. Och här kan man tänka sig förutsättningar för en sån här syrebristskada då hos fostret. Det andra som är mycket spännande är att Birgitta beskrivs som helt stum under sin barndom ända fram till 3,5 års ålder. Och det är ju en mycket sen taldebut. När talet väl kom igång så sägs det att hon talade flytande från början. Men någonting där var ju då klart avvikande i den här allmänna utvecklingen. Det här är ju sådana företeelser som man hade noterat om Birgitta Birgersdotter hade varit patient idag och man gjorde en epilepsijournal på henne.
En del talar alltså för epilepsi och annat emot. Själv var Birgitta helt säker på att det var Gud som uppenbarade sig för henne. Och med all säkerhet kommer hennes upplevelser, tankar och skrifter också i framtiden att vara föremål för nya gissningar och tolkningar. kreativa tänkare ur historien angår varje ny generation.
Efter februari 2003 om Heliga Vitas liv och levande.
I år är det 700 år sedan hon föddes, en kvinna som är mer känd inom den katolska kyrkans värld än någon annan svensk överhuvudtaget.
Heliga Birgitta är ett av Europas sex skyddshelgon. Och i sommar är det tänkt att själv påven ska komma till Vadstena. Den heliga Birgitta föddes en av Sveriges mäktigaste familjer.
Och redan mycket tidigt stod det klart att hon var speciell och utvald.
Hon följde med den dygnsrytm som munkarna hade med deras tidegärd, alltså de dagliga bönerna, bönestunderna och deras gudstjänster. Och det gjorde hon som kvinna. Det här klostret var ju avsett för män. Och där väckte det här en viss uppmärksamhet bland kanske någon eller några munkar. Som vid något tillfälle sa till henne att du ska inte vara här så här mycket. Det är fel, du har inte här att göra. Det här är ett manskloster. Och då sägs det i kanoniseringshandlingarna att då blev han slagen som av en blixt till marken. Och så fick han en uppenbarelse eller höra en röst som sa att den här kvinnan kommer att ge ett nytt ljus åt världen, åt den kristna tanken. Och henne ska du verkligen lämna i fred i din kyrka.
Detta är inte första fingervisningen uppifrån om att Birgitta är utvald. Hon föds långt från Alvastra i Roslagen. Den ljusa försommarnatten uppenbarar en jungfru i skyn som talar till traktens kyrkoherde. Herr Birger har fått en dotter vars underbara röst ska höras över all världen. Birgittas far var en av rikets mäktigare herrar, Birger Persson, lagman i Uppland. Mamma Ingeborg tillhörde folkungaätten. Tidigt i livet vittnade Birgitta om kontakt av ovanligare slag. Första mötet med Guds son sker i flickrummet när hon är 11. Kort därefter dör mamma. Birgitta hamnar hos moster i Östergötland. Snart är hon mot sin vilja bortgift med Ulf Gudmarsson, storman på gården Ulvåsa vid sjön Båren. Hon är 13, han är 18. Hon tar kommandot, utverkar sängfrid och lyckas hålla en 18-åring stången i sänghalmen i 2 år. Tala om auktoritet.
Han måste ju också ha sett att, och mycket tidigt insett att det var hon som var den starka i det här förhållandet. Och det var hennes vilja, inriktning som vanligen styrde. Och dessutom så gällde ju också att Birgitta nog var den som var mest kunnig, boklärd. Hon kunde läsa, och det sägs att det var hon som lärde mannen att läsa i bok.
Mitt i livet bryter paret Gudmarsson sin tillvaro. En pilgrimsresa till Spanien blir avgörande. Ulf blir svårt sjuk under den 2 år långa resan, men han klarar livet med himlens hjälp. Paret viger sitt liv åt Gud och flyttar hit till Alvastra kloster. Efter några år dör Ulf, och nu tar Birgitta det slutgiltiga steget från stormanna hustru och 8-barnsmor till profet. Maken begravs på den här platsen nära klostrets karpdamm.
När han låg på sitt yttersta så hade han gett Birgitta en ring som hon skulle bära som ett minne över deras långa äktenskap som ju hade gett till resultat 8 barn. Och nu är Ulf död, och då tar hon av sig ringen inför andra häpna människors blickar, och så kastar hon bort sin ring och så säger hon, nu ska jag ägna mitt liv åt något helt annat. Jag ska fullfölja ett gudomligt uppdrag.
Birgitta bor kvar här ett stenkast från klostret. Och nu kommer de gudomliga budskapen tätt till henne. Du ska skapa en ny klosterorden gemensam för både munkar och nunnor. Du ska se till att påven återvänder från Avignon till Rom. Du ska mäkla fred i hundraårskriget mellan Frankrike och England. Du ska hädanefter verka i Rom.
Alltså det var ingen trevlig stad på 1300-talet.
Så när Birgitta kom dit då var det verkligen en håla då, kan man
det
säga.
Det var det. Och dessutom hade Rom drabbats av en fruktansvärd jordbävning och pesten. Och ja.
I Luca Cesarinis liv är Birgitta en viktig kvinna. Under sin uppväxt i Rom blev Birgittiners systrarnas hus i staden en inspirationens plats för Luca. Hans mamma är svenska. Det är en del av förklaringen till att han idag är kommunister i Fjärås församling utanför Kungsbacka. Den här dagen håller han ännu ett föredrag. I den heliga Birgittas fotspår är hans senaste bok om Sveriges enda helgon.
Där. Hur ska du ha det?
150. Jungfru Maria är Birgittas käraste uppenbarelseleverantör. Och till slut kan Birgitta inte hålla inne med frågan som förbryllat henne så länge. Hon hade själv fött 8 barn. Hur kunde Maria vara jungfru efter en förlossning?
Det visar ju bara att Birgitta var väldigt jordnära. Mm. Så hon grubblade och då sa Maria att jag ska visa det när du kommer till Betlehem. Så hon kom till Betlehem och så går hon ner i födelsegrottan och där ser hon hela händelseförloppet utspelar sig. Maria faller på knä. Josef drar sig tillbaka. Och så plötsligt finns Jesus där. Mitt i grottan. På golvet. Skinnande som en sol. Och Birgitta som säger, var välkommen min Gud, min Herre, min son.
Men någon förlossning i vanlig mening har inte inträffat enligt Birgitta, utan plötsligt finns Jesus barnet där, men hon kan inte säga hur.
Ja. Så att man kan säga också så att Birgitta lämnade det här lite öppet, för hon säger själv att det gick så fort, så jag kunde inte se exakt hur det gick till, men vad hon såg, det var att Jesus fanns där. Som genom ett under.
Vissa oklarheter i detaljerna alltså. Men här får Birgitta copyright på framtida avbildningar av Jesu födelse. Jesus hade varit ett lindat spädbarn i Marias famn. Redan något år efter Birgittas uppenbarelse målades den första tavlan av det skinande Jesusbarnet vid en knäböjande Maria och minsann Birgitta själv med på ett hörn. Strax efter Birgittas död i Rom 1377 händer det saker. Klosterorden godkänns. Hundraårskriget tar slut. Påven flyttar tillbaka till Rom och i Vadstena grundas det första klostret. I det nuvarande klostrets trädgård ses Birgitta lämna över till sin dotter Katarina som blir Birgittinerordens första abbedissa. Birgitta själv helgonförklaras. Allt faller på plats precis som Gud, Jesus och Maria har uppenbarat det för Birgitta. Många ifrågasätter ju det här, om hon inte bara var en galen kvinna som hittar på till exempel. Någon forskare lanserade någon teori, såg här, om att hon kanske hade epilepsi.
Ja, ströndprat.
Ja, det tycker du.
Ja, visst.
Jag tror att i alla sammanhang så gäller att man ser det man vill se. Och hennes vilja var oerhört stark. Och hon var en brinnande kristen. Frisk eller sjuk. Då säger man på katolskt håll när man tar upp den här frågan. Ja, är det så att man genom sjukdom kan få en religiös insikt som man eljest inte kan få? Så vill jag gärna ha den sjukdomen.
Märkvärdigt att se det där.
Ja, det är så spännande.
Ja, det är det.
Den 8 februari 2003 intervjuades två systrar från Heliga Birgittas kloster i Vadstena. Det var apropå att Birgitta föddes just i år 2003 för 700 år sedan.
Meningen är ju att ni ska vara detta kloster troget hela ert liv.
Ja. Vi har ett outtalat fjärde löfte kan vi säga. Ja. Alltså de tre löftena, kyskhet, fattigdom och lydnad. Och sen har vi ett outtalat och det är stabilitas loci. På stället.
På stället, ja.
Att, så betyder att vi, när vi träder in i Vadstena, då kommer vi också att dö här med största sannolikhet.
Ja.
Avskildhet, kontemplation, tystnad. Vadstena klostret grundades 1384. Och dagens Birgitta-systrar tillhör vad man kallar för den medeltida grenen av den birgitinska klosterrörelsen. Det är den gren som strängast tillämpar reglerna den heliga Birgitta fick uppenbarade för sig av Gud och hans son. Egentligen ska de inte alls lämna klostret. Men klosterträdgården är trång och man har rätt att promenera utanför murarna en gång i veckan. Och så måste någon handla mat och personliga hygienartiklar till exempel.
Många föreställer sig att var och en går och köper sin tandkräm och så. Men det, så är, det. Så är det inte.
Men hur ofta, hur länge sedan var det ni var utanför klostrets murar?
Ja, jag var ute i morse och tittade lite på avloppet.
Flera kustantäker.
Men det var inte utanför klostrets murar idag. Nej. Men annars, jag är ansvarig för att se till att det finns mjölk till gästhemmet och i klostret. Så jag är väl ute 2 gånger i veckan.
Ja. Men hörni, får jag fråga er. Ni har ju valt att gå i kloster att bli Birgitinus systrar.
Mm.
Har ni varit det länge i era liv? Ni vet inte hur gamla ni är, det kanske man inte får fråga. Men har ni varit här länge? Theresia,
jag är i Sverige är jag nu 28 år. Men jag var tidigare så sammanlagt ungefär 30 år. Men innan dess var jag i klostret i Holland. Och det här året har jag firat min 50-års klosterjubileum.
Oj.
Så jag är 50 år i klostret.
Fantastiskt.
Ja. Och det är fortfarande nu. Det är fortfarande spännande.
Det är det?
Ja, det är det. Ja.
Syster Maria då?
Jag har varit här i... Jag tror att jag är på mitt 12:e år. Det blir 12 år nu tror jag.
Ja,
jag. Men från att man träder in som postulant och tills man avlägger sina högtidliga löften så tar det nästan 8 år.
Du tvivlade aldrig under de där 8 åren?
Jag tvivlade varenda gång jag var arg.
Det är ändå då.
Ja. Nej, då, men det är för att man har temperament. Och det gissar jag om du är gift att du också. När du är arg, då ångrar du dig.
Ja, i bästa fall. Ja.
Men inte när man känner efter och säger, är i lugn och så. Då ångrar jag mig inte. Nej, utan då är jag bara tacksam att jag har fått den möjligheten att leva detta liv.
Får jag fråga systemen, hur gammal var du när du bestämde dig för att bli postulant då?
Han ska veta hur gammal jag är.
Absolut inte det. Jag bara undrar hur tidigt man liksom kan komma hit och...
Minst 18 år, du måste vara myndig. Och jag var 30, ska jag säga.
Nu vet du ungefär
hur gammal, jag är ungefär.
Det var inte
det. Ska man fiska vid
Just nu bor 11 nunnor från 5 olika nationer i klostret och en postulant. En flicka som alltså har börjat den 8 år långa prövningen. Annars är det ingen kö för klosterlivet i Vadstena. Där dagen börjar 6:30 varje morgon och där en stor del av tillvaron ägnas åt bön i enskildhet.
Det är ganska tyst i klostret här på dagarna. När ni arbetar så här, så arbetar ni under tystnad.
Vi försöker.
Vi försöker. Ibland lyckas det inte så bra. Men vi försöker det.
Alltså,
men det är sant. Mm. Bön är inte någonting som man gör då och då. Det har man i början. Mm. Men det blir som strömmen under allt vad man gör.
Ja.
Och därför behöver man tystnad, eftertanke. Men som sagt, ibland lyckas det inte så.
Är ni ensamma stora delar av dygnet? Hur bor ni?
Ja, vi har varsitt rum, ja. Eller cell.
Cell bor man i, just det.
Alltså, vi säger nog rum.
Gör ni det?
Ja.
Vad har ni där då? Lite...
En säng, ett skrivbord.
En stor...
Ingen tv-apparat som vi kan titta på.
Vi får ha en liten bokhylla. Får vi ha. Ja. Det enda vi egentligen får äga privat, och det är böcker.
Det är en larvig fråga kanske, som jag antar att ni får. Saknar ni någon gång en familj eller kärleken ute i land som finns i en familj med en man eller med en...
Nej, för jag tycker att vi är en familj. Mm. Alltså klostergemenskapen är en familj. Så på det viset så saknar jag inte.
Och här finns all den kärlek du behöver.
Ja,
ja.
Det gör den. Så det... Det är ingen saknad så.
Nej.
Utan, och det tror jag också är viktigt. Varför går man i kloster? Många tror ju att man har inte fått tag på någon man. Eller
olyckligt
kär eller vad det nu kan vara.
Ja.
Men det är ju faktiskt för att man har hittat kärleken som man vill gå i kloster. Mm. Det är, att gå i kloster är en ren kärleksgärning. Man har hittat den kärleken med stort K och man vill ge hela sitt liv för det. Så det är.
Som vår påve sa i ett tal till klosteröversten. Man går inte till i klostret för att älska mindre, men för att älska mer.
700 år sedan i år, alltså sedan den heliga Birgitta föddes, ett stort år i Vadstena.
Första juni 2003.
I Vadstena firas idag 700-årsjubileet av den heliga Birgittas födelse. Intresset för Nordens enda helgon har varit mycket stort, och vid minnesmässan i förmiddags var klosterkyrkan fullsatt.
Birgittas systrarna fanns naturligtvis med och sjöng i den annars svenskkyrkliga minnesmässan i klosterkyrkan. De 1600 biljetterna tog slut på en enda dag, och folk köade flera timmar utanför i den heta morgonsolen. Bland andra Birgit och Anneli Lindberg.
Det här är ju stort för Vadstena, och i och med att man är från Vadstena från början här, uppvuxen här, så är det ju här en stor födelsedag som man gärna vill vara med och fira.
När du ser uppståndelsen här omkring, vad tänker du då?
Är det mäktigt på något vis? Man känner historia.
Den här dagen är själva höjdpunkten i 700-årsfirandet med besök av både svenska kungaparet och flera utländska presidenter och regeringsföreträdare. Men också en rad representanter för olika kyrkosamfund fanns med. Nu under eftermiddagen hålls dessutom en katolsk mässa på Borggården, där alla 5000 platser är bokade av svenska och utländska besökare. Och det här betyder mycket för den katolska kyrkan i Sverige, säger Tommy Thulin från katolska biskopsämbetet.
Så vi är ju en liten kyrka i Sverige, och allt som kan tala om att vi finns, till exempel vårt helgon, heliga Birgitta, är naturligtvis till stor fördel för oss.
Är det en medveten strategi nu att använda lite som språngbräda?
Ja, jag vill inte påstå att det är medvetet. Jag tror att det här har ju planerats i 6 år. Birgittas betydelse i världen är ju enormt stor, och det har både vi och Svenska kyrkan tagit tag i, och vi anser att det här är en, som många säger, det är en brygga, hon är en brygga mellan oss, och det är det tillfället vi utnyttjar. Det är inte en PR för kyrkan, det ska jag vilja säga, det är det inte. Det är en PR för och med Birgitta.
Tommy Thulin från katolska biskopsämbetet. Reporter i Vadstena, Daniel Rundqvist.